Du lyssnar på Bli säker-podden som den här veckan handlar om attacken mot miljödata och om Sveriges cybercampus. Ja, god morgon och välkommen till Bli säker-podden med mig Carl Emil Nicka och vanligtvis Peter Esse. Peter är fortfarande på resande fot så jag har passat på att bjuda in två gäster den här veckan som ska berätta mer om vad Sveriges cybercampus är och vad som händer där. Det kommer vi till i veckans huvudämne av podden som precis som vanligt produceras av Nicka Systems och SSF Stöldskyddsföreningen med Säkerhetskollen. Veckans avsnitt är inspelat den 18 september och släpps i din poddspelare den 19 september. Innan vi går in på veckans huvudämne måste vi såklart prata om den stora händelsen den här veckan, nämligen den stora dataläckan från tjänsteleverantören Miljödata. Det är en leverantör som levererar system till bland annat cirka 200 av Sveriges 290 kommuner och 21 regioner samt en hel del privata företag, däribland SAS, Axfood, Volvo och Sandvik. Den 23 augusti drabbades miljödata av ett dataintrång och angripare kom åt personuppgifter som fanns lagrade i deras system. Angriparna kom alltså över medarbetarnas personuppgifter, någonting som flera kommuner och regioner var snabba med att gå ut med information om, framförallt eftersom att det nu fanns risk för att den här informationen skulle hamna i ytterligare fel händer. Utpressargruppen som kallar sig Data Carry tog nämligen på sig den här attacken och eller ja, åtminstone utpressningen, och påstod att om de inte fick betalt så skulle de läcka den här informationen. TV4 rapporterar att lösensumman var satt till 1,5 bitcoins, vilket motsvarar 1,6 miljoner kronor. Jag satt på lördagen och upptäckte en notis på Data Carries utpressarsajt där de publicerar de tidigare offer som de har stulit data från och publicerat den stulna data från eftersom de inte fick betalt av offren. Och där sa Data Carry på lördagen att det nu var en dag kvar tills de tänkte publicera den stulna datan från miljödata. Och mycket riktigt, dagen därpå, någon gång mellan midnatt och klockan 5 när jag klev upp på natten för att se ifall datan hade läckt, så hade Data Carry publicerat den här stulna datan. Data Carry är en förhållandevis ny utpressaraktör. Vi såg dem första gången i våras. De är finansiellt motiverade och det finns enligt åklagarmyndigheten i nuläget ingenting som tyder på att den här attacken hade inblandning av främmande makt. I den läckan som Data Carry publicerade fanns det, efter att jag hade rensat bort lite dubbletter, ungefär 1,25 miljoner individer och merparten av dem bor i Sverige. I och med att det finns några internationella företag med i den här läckan, till exempel SAS, så finns det också en del medborgare från andra länder. Men det är framförallt svenskar som det här berör. Och det är då medarbetare som har arbetat i någon av drygt 100 organisationer. Det är totalt 870 000 mejladresser som finns i den här läckan. Och de mejladresserna är nu registrerade i Have I Been Pwned databasen som finns integrerad i lösenordshanterare på Have I Been Pwned webbplats och även på Säkerhetskollen. Så nu går det att söka efter sin mailadress för att se ifall den förekommer i läckan. Men eftersom det finns åtminstone 1,25 miljoner unika personnummer i läckan och bara 870 000 e-postadresser, så är det inte alla i läckan som kan bekräftas att finns med i läckan via deras mailadress. Så om du använder Have I Been Pwned för att leta efter din mailadress och hittar att du är med i läckan, då kan du vara säker på att du är med i läckan. Men om du inte hittar din mailadress i läckan, då kan du inte utesluta att du ändå är med. För att du ska få koll på det bör du kolla på den fullständiga lista över alla drabbade organisationer som SVT har publicerat på sin webbplats. I den här listan över drabbade organisationer hittar vi bland annat Region Skåne och Stockholms stad, som jag tänkte fokusera på lite specifikt. Region Skåne och Stockholms stad är två av de mest drabbade organisationerna sett till antalet berörda individer. Värst drabbad av alla organisationer är Göteborgs stad, men låt oss fokusera på Region Skåne först. De publicerade innan Data Carry läckte all stulen data en artikel där de bland annat skriver så här, citat: "Miljödatas utredning av incidenten pågår fortfarande. Redan nu står det klart att personuppgifter om samtliga nuvarande och tidigare anställda i Region Skåne sedan 2005 har röjts. Totalt berörs cirka 101 000 individer. Uppgifter som angriparen har fått tillgång till är namn, personnummer, folkbokföringsadress, telefonnummer samt e-postadress kopplad till arbetet i det fall dessa har funnits i det aktuella systemet Adato. För drygt 2700 anställda som har ett pågående rehabiliteringsärende har även uppgiften om antalet sjukdagar som rapporterats till andra myndigheter röjts. Miljödata förtydligar att det inte rör sig om andra uppgifter eller detaljerad information om medarbetares hälsa, som till exempel läkarintyg eller rehabiliteringsplaner. Personer som under sin anställning på Region Skåne har haft skyddade personuppgifter har inte fått sina skyddade uppgifter röjda." Slut citat. Och det där sistnämnda, det visade sig tyvärr inte stämma. För Jens Nylander, ni minns Jens of Sweden, han analyserade vad det egentligen var för personers uppgifter som fanns i den här läckan och kunde konstatera att mycket riktigt fanns det även skyddade personuppgifter där. Linus Larsson på Dagens Nyheter rapporterade kort därefter att, citat, "den omfattande dataläckan från det hackade företaget Miljödata innehöll skyddade personuppgifter. Det bekräftar nu Region Skåne." Slut citat. Och det var inte bara Region Skåne som gjorde det misstaget, utan det gjorde även Stockholms stad. Södermalms stadsdelsförvaltning hade innan Data Carry publicerade den stulna datan gått ut med ett meddelande till de berörda personerna där de skrev, citat, "medarbetare med skyddade personuppgifter fanns inte med i systemet. Deras uppgifter har därmed inte röjts." Slut citat. Och inte till och med skrivet med versaler. Men TV4 kunde efter att den här informationen publicerades gå ut med att, citat, "tidigare har det rapporterats att personer med skyddade personuppgifter inte funnits i miljödatasystem. Men nu har tech-entreprenören och IT-experten Jens Nylander kunnat identifiera minst 200 personer vars skyddade personuppgifter röjts i läckan." Slut citat. Stockholms stad har också dragit tillbaka påståendet om att det inte skulle finnas några skyddade personuppgifter från dem, och de håller nu på att utreda det närmare. Men där har vi alltså hur landet ligger. Det är drygt 100 organisationer med, beroende på organisation, upp till 20 år gammal data som har läckt, vilket innebär att det räcker alltså inte med att du kollar e-postadressen för stället där du arbetar nu, utan du måste tänka tillbaka 20 år i tiden var du har arbetat, och om du behöver information från den arbetsgivaren, till exempel ifall du hade skyddade personuppgifter och behöver få reda på vad är det specifikt som har röjts, då är det upp till 20 år gamla arbetsgivare som du kan behöva kontakta. I den här listan så finns det däremot inga lösenord, det finns inga ID-handlingar och det finns ingen betalkortsinformation, och jag poängterar det för att jag har sett att det finns rekommendationer om att byta lösenord, men Det finns alltså inte några läckta lösenord till användare i den här läckan. Användarnas lösenord behöver inte ändras. Däremot givetvis är det viktigt att vi har goda lösenordsvanor. Men jag tror att 318 avsnitt in i Bli säker-podden så har det framgått. Om vi bortser från problematiken som berör de som har skyddade personuppgifter och fokuserar på det som berör allmänheten, så är det nu viktigt att tänka på att det råder förhöjd risk för nätfiskeattacker i och med att angripare har fått tillgång till de här kontaktuppgifterna, så att de kan skicka mail, sms eller ringa för att försöka lura av de berörda medarbetarna ytterligare information eller lura in dem på en falsk nätfiskesajt och där får de till att uppge sina lösenord. Så tänk på att det råder för höjd risk. Angripare kan kontakta medarbetare nu och dessutom göra bra och trovärdiga nätfiskeattacker i och med att angriparna vet vilka organisationer som de olika medarbetarna har arbetat i. Sen så har vi då också en nämnvärd men inte stor förhöjd risk för olika typer av ID-kapningar. I den här läckan så finns som sagt inga ID-handlingar, så det är inte någon överhängande risk för ID-kapningar, men med anledning av det här påminner jag ändå om vikten av att skaffa en digital brevlåda så att du får notiser skickat till dig direkt om någon tar lån eller söker om krediter i ditt namn. Jag har också noterat att många av de företagen som tillhandahåller tjänsten som felaktigt kallas ID-skydd, som inte egentligen existerar utan det som finns i någon typ av ID-försäkring. I Sverige finns inga riktiga ID-skydd, men de har slagit på stora trumman med anledning av det här. Som jag har sagt tidigare hade det inte fallit mig själv in att köpa någon sådan tjänst. Om du funderar på det, sätt dig in i vad du egentligen får och jämför med vad som du redan har via din hemförsäkring så att du inte köper saker i onödan. Vill du veta mer om varför jag kritiserar de här ID-skydden, inom citationstecken ID-skydden, så kan du lyssna på poddavsnitt 134. Det var länge sedan vi gick igenom det nu. Poddavsnitt 134, då pratade vi om varför ID-skydd inte är några ID-skydd. Med det sagt är det dags att växla över till studion i Stockholm och gå in på veckans huvudämne. En intervju inspelad den 15 september. Och den här veckan har jag nöjet att få välkomna två gäster till Bli säker-podden. Båda två kommer från Cybercampus och jag säger först och främst god morgon och välkommen till Cybercampus föreståndare David Olgart.
Tack så mycket.
Och god morgon och välkommen till affärsutvecklare för fortbildning på Cybercampus, Mette Svensson.
Tackar.
Cybercampus beskriver sig själva på webbplatsen med den här meningen, citat: Cybercampus Sverige är ett nationellt initiativ som bedriver agil och banbrytande forskning, innovation och utbildning inom cybersäkerhet och cyberförsvar, slut citat. David, är det en bra beskrivning av Cybercampus? Representerar det Cybercampus idag?
Ja, i ett andetag så sammanfattar det precis vad vi gör.
Ja, men jag tänkte att vi kan kanske utveckla det lite. Det är till en början, när grundades Cybercampus?
Ja, Cybercampus invigdes officiellt i februari förra året, alltså 2024. Och efter en planering sedan tidigt våren 2021 med ett intensivt samarbete tillsammans med fler än 60 organisationer och ungefär 160-180 individer från myndigheter, företag och lärosäten och yrkeshögskolor runt om i Sverige som har varit med och format innehållet i Cybercampus. Mm. Så att det tog ungefär, ja, vad blir det då? 3 år att få till det. Och sen nu är vi 1,5 år in i verksamheten.
Ja. Först och främst då, grattis till 1,5 år. Men om du ska vara ännu mer konkret, för att vara lite ful, vad i hela friden gör ni? Vad är det, Cybercampus?
Tanken med den här nationella satsningen är ju att skapa ett nationellt samarbete för att tillgodose behoven hos vissa avnämare tillsammans med de som idag håller på att utveckla cybersäkerhet och cyberförsvarsförmågor. oavsett om man är ett företag som utvecklar teknik eller är en organisation som levererar konsulttjänster som rådgivning, eller om man då är ett lärosäte eller forskningsinstitut som håller på att kunskapsutvecklar.
Mm. Och KTH är huvudman för Cybercampus. Innebär det att Cybercampus är en del av KTH, eller innebär det att KTH är en del av Cybercampus?
Jag väljer att svara ja på den frågan då. Alltså, KTH har fått i regeringsuppdrag att etablera det här nationella samarbetet och se till så att så många som möjligt kommer in i det och kan vara med och bidra, och att så många som möjligt också får nytta av det som görs i Cybercampus. Och att KTH har då är huvudman för det här, det innebär ju att man har ett förvaltnings- och utvecklingsansvar och säkerställa att det nationella samarbetet faktiskt blir av, det som är förväntan från regeringen då.
Mm. Men det är inte så att jag någon gång i framtiden kommer kunna gå in på antagningswebbplats och hitta högskoleutbildningar som anordnas av Cybercampus, utan det är de organisationer som är med som anordnar det?
Alltså, jag utesluter ingenting. Nej. Idag. Alltså, ingen vet ju vad som händer om 5 år. Utan det här är ju en fråga om, jag menar, vi får ju det förtroende och de utvecklingsmöjligheter som vi förtjänar baserat på resultaten som vi levererar. Så att vad som är bäst i framtiden för att nå den effekten som behövs, det kan man inte säga om just nu. Nu måste vi fokusera på att komma igång och få till det här samarbetet.
Ja. Och då är ju affärsutveckling en väldigt viktig bit, och du arbetar specifikt med fortbildningsbiten, Mette. Vad är det Cybercampus gör inom cybersäkerhetsfortutbildning?
Vi gör ju väldigt mycket. I konkreta termer så här så hjälper vi svenska folket i form av uppdragsutbildning för yrkesverksamma primärt. Precis som David sa, att vi måste börja någonstans, och det är där vi har identifierat störst kompetensglapp i Sverige idag.
Störst kompetensglapp bland de som redan är yrkesverksamma alltså?
Ja.
Och hur råder Cybercampus bot på det?
Vi tillsammans med våra lärosätes samarbetsorganisationer utvecklar utbildning tillsammans och ihop med de som är beställare av utbildning, det vill säga arbetsgivare för de som är yrkesverksamma. Vi har också en kompetenskatalog med utbildningar på vår hemsida där man kan gå in och titta på vilka befintliga utbildningar som finns inom uppdragsutbildning i Sverige idag.
Vi lägger en länk till den i show notes såklart, men vilka är det som har möjlighet att gå de här uppdragsutbildningarna?
Som det ser ut idag så är det ju primärt yrkesverksamma då, där arbetsgivaren är beställaren av utbildningen och utser också de som ska bli deltagare på utbildningen.
Och finansierar utbildningen då också, antar jag?
Det kan vara så, ja.
Ja.
Man kan väl säga också att alltså, vi gör ju vissa rekryteringsinsatser då, kan man ju kalla det för, mot även de som inte är yrkesverksamma då, därför att vi behöver ju ett ständigt inflöde utav ny kompetens. Så att förra året till exempel så gjorde vi en webbutbildning tillsammans med RISE, alltså Research Institutes of Sweden, som syftade till att liksom vara tillgänglig för alla så att alla kan bli lite säkrare. Det gagnar ju säkerheten där hemma, och det gagnar också säkerheten på arbetsplatsen om man har liksom, om man lyfter nivån lite grann bara.
Mm. Visst är det så. Vilka är det som har möjlighet att gå den?
Ja, den är tillgänglig på webben, så att det är bara man kommer ihåg webbadressen så kommer man dit.
Är den kostnadsfri?
Den är kostnadsfri.
Och vem vänder det sig till? Är det yrkesverksamma också, eller är det de som arbetar med vad som helst?
Ja, alltså jag har prövat den på mina gamla föräldrar.
Ja.
Och det finns de som har prövat det på kollegor och yngre också. Så att den ska ju vara till för alla. Och är det så att man inte kan någon del av det man får lära sig, då har vi ju fyllt även det gapet. Då. Ja.
Hur lång tid tar det att gå den?
Ja, vad kan det vara? Alltså, mellan 30 minuter och 60 minuter skulle jag säga. Så att det är liksom, det är på den nivån då. Mm. Bara för att lyfta nivån lite grann.
Ja, men då får jag säga, då spänner ju det som görs under Cybercampus-paraplyet över en väldigt, väldigt stor skala.
Ja, förlåt.
Men våra utbildningar finns ju som idag tre olika nivåer, grundläggande och medel- och avancerad nivå.
Ja.
Sen jobbar vi ju också multidisciplinärt för att tillgodose alla branscher i Sverige.
Okej, och vad innebär det rent konkret att arbeta multidisciplinärt?
Nej, men det innebär ju att det är inte bara de som jobbar inom IT och teknik som behöver cybersäkerhet, utan det är ju alla yrkeskategorier, från sjuksköterskor till jurister till ekonomer.
Mm.
Och ja, alla.
Mm. Och det är ju en liten extra utmaning där, för då ska de både tycka att det är intressant att lära sig de här sakerna och ha möjligheten att lära sig de sakerna.
Ja, framförallt är det nödvändigt. Mm. Det är ju den yttersta frågan, att alla behöver cybersäkerhet.
Innebär det att vi ska börja ändra i utbildningsplanerna också för andra utbildningar? Jag vet, det här var inte någonting som vi hade fått en förberedd fråga på, men det innebär det att vi måste se över hur liksom utbildningar ser ut, kanske både på då, högskolenivå och universitetsnivå, men till och med tillbaka i gymnasiet och lågstadiet, mellanstadiet och högstadiet.
Jag skulle gärna se en cybersäkerhetskomponent i alla utbildningar i Sverige, även från de lägsta åldrarna upp till de som redan har utbildats för länge sedan, och om man tittar på det livslånga lärandet och så vidare, att varenda människa i Sverige skulle behöva en liten kompetens i cybersäkerhet.
Ja, det blir ju liksom både en kompetenshöjande åtgärd om man väljer att göra på det sättet, men också en rekryteringsbefrämjande, för att om fler får upp ögonen för cybersäkerhetsområdet, ja, då kanske det är fler som vill studera vidare inom det här. Och som du sa, alltså det spänner ju över ett ganska stort snitt då, från allmänheten till de som har varit yrkesverksamma som jag själv liksom i 30 år. Vi har ju alla behov av att ständigt fylla på med ny kunskap. Det som är för den breda massan, det kan ju faktiskt vara enklare för oss att ta fram de underlagen, för det kräver inte lika mycket djup i utbildningen, och det är inte heller tanken med en sån målgrupp. Medan där vi behöver lägga jättemycket tid, som kanske kan vara 5 eller 10-åriga forskningsprojekt innan man får fram kunskapen som man ska utbilda på. Så att det är hela den spännvidden, och det handlar ju om att plocka de lågt hängande frukterna så att vi lyfter cybersäkerheten ganska snabbt då. Mm.
Ja, och på tal om det här med forskning, i den här fina inledande beskrivningen av Cybercampus så står det också att Cybercampus bedriver banbrytande forskning.
Mm.
Vad är det rent konkret?
Det är både en förhoppning om resultaten som ska vara banbrytande och skapa liksom innovativa lösningar på sikt. Men en väldigt viktig del av det där, i alla fall för mig, det är hur man arbetar med det här. Alltså banbrytande, det om vi gör på precis samma sätt som vi har gjort de senaste 30-40 åren, ja, då kommer vi få liknande resultat även imorgon. Så att då banbrytande samarbeta över organisationsgränser, och som Mette sa, även då tvärdisciplinärt eller multidisciplinärt, där man sätter en kryptolog, en jurist eller en beteendevetare och en civilingenjör tillsammans för att ta fram de här nya lösningarna eller studera frågor som behöver besvaras. Det är då den ljuva musiken uppstår, och för mig så är det banbrytande, i alla fall inom det här området.
Mm. Vad kan då Cybercampus göra för att åstadkomma just det här?
Vi ska ju vara det här tillsammanstället, dit man vill komma för att få det intressanta samtalet som vi har här nu. Förhoppningsvis då, men det ska vi väl kanske lyssnarna och tittarna avgöra. Men att skapa intresse för frågor, hitta friktionsytor som man behöver liksom underhålla och undersöka lite mer. Om vi kan skapa det intresset genom att vi blir en neutral mötesplats, oavsett om det är på Vallalavägen 79 i Stockholm eller om det är på Chalmers eller i Luleå eller nere i Blekinge eller Halmstad. Det spelar liksom ingen roll för ett cybercampus, ur ett cybercampusperspektiv, utan att ha den här naturliga mötesplatsen där man kan komma och prata och få hjälp med cybersäkerhetsfrågor då.
Mm. Har det varit lätt att få in de andra delarna, alltså till exempel juristerna, beteendevetarna i Cybercampus, eller har de anslutit sig lika gladligen som civilingenjörerna och de som jobbar med cybersäkerhet?
Alltså, det där är väl både och då. Cybersäkerhet blir ju oftast en teknisk fråga.
Jag gjorde precis det misstaget som jag inte skulle göra nu, märkte jag, att just klumpa ihop civilingenjörerna med cybersäkerhet.
Nej, men alltså, cybersäkerhet blir ju någonstans en teknisk fråga, för det är det man läser om i tidningarna, att det är någon som har tagit sig igenom en brandvägg eller vad det nu är för någonting. Ja. Men det finns ju både organisatoriska frågor, både på liksom den här organisationen och nationell nivå, som vi måste hantera, liksom cybersäkerhetsekonomi då, eller juridik kopplat till det här. Och det är väl kanske mest naturligt att det blir en fråga ingenjörer emellan, eller tekniska forskare då emellan. Men det vi har märkt är att det har varit väldigt lätt att attrahera andra typer av kunskapsdomäner in i det tekniska cybersäkerhetsområdet. Och det behövs för att det ska bli effektiv cybersäkerhet i slutändan då, som inte bara är en teknisk lösning utan som är liksom holistiskt perspektiv på problemet och utmaningarna. Mm.
Och om vi kollar på personerna, hur många personer är det som behöver utbildas och rekryteras in i cybersäkerhetsbranschen under de kommande åren?
Ja, man brukar ju säga, om man tittar globalt så är det ju 5 miljoner personer i år och den siffran stiger ju för varje år vi tittar på det här.
5 miljoner nya varje år?
Ja, alltså behövs. 5 miljoner personer behövs i år och sen så får vi se hur mycket det växer till nästa år.
Ja. Vet vi någonting om hur många av dem som behövs i Sverige specifikt?
Nej, vi har ingen siffra på exakt hur många som behövs i Sverige, men det är väldigt många. Mm.
Har vi förutsättningarna för att kunna utbilda tillräckligt många för att hålla jämn takt med efterfrågan i Sverige? Eller märker ni att efterfrågan ökar i högre tempo än vad vi hinner utbilda?
Så digitaliseringen av samhället ställer ju jättestora krav på liksom kontinuerlig kompetensförsörjning och utbildning inom alla områden där cybersäkerhet är ett. Så att det där är en jättesvår fråga att svara på, men vi vet att även om vi gör mycket så räcker det inte riktigt till. Men det är därför det är så kul att gå till jobbet.
Ja. Om jag tänker att vi kan vara lite fula i Sverige då och göra Sverige till ett väldigt attraktivt land, både för att studera saker som berör cybersäkerhet och för att arbeta med det. Kan Sverige på något sätt bli extra attraktivt som ett land som andra kommer till för att utbilda sig eller för att arbeta med de här frågorna?
Så en av tankarna med Cybercampus då, som ett nationellt samarbete, är ju att vi ska kunna attrahera kompetens som vi idag saknar för att kunna utveckla kunskaperna vi behöver imorgon. Mm. Så att det är ju en bieffekt eller följdeffekt av att Cybercampus lyckas med uppdraget. Det är inget huvudmål på det sättet, men det viktiga är ju att Sverige... Vi kan säkra vår egen infrastruktur och vår egen informationshantering, att vi har säkerställer konkurrenskraft då, genom att vi tillför skydd i samhället. Och det gör ju att vi kan sätta Sverige på kartan då. Så att vi blir som motsvarigheten till Spotify eller Minecraft då, fast inom cybersäkerhetsområdet. Så att vi cybersäkerhetsinfluencer är väl ett jobb som jag inte trodde att jag skulle ha, men jag gör så gott jag kan.
Ja. Mycket snyggt, mycket snyggt. Om vi håller oss kvar vid det internationella perspektivet, samarbetar Cybercampus med några motsvarigheter internationellt?
Ja, vi har ju hämtat inspiration ifrån andra liknande campusorganisationer då i Europa, i Schweiz, Tyskland, Storbritannien, Frankrike, där man har gjort liknande satsningar tidigare. Så att, och det blir ju naturliga samarbetspartner även framåt då, för nu börjar vi märka att de börjar komma till oss och titta på, men hur har ni gjort i Sverige på så kort tid då för att komma så pass långt som ni har kommit då? Mm. Och det är ju fantastiskt. Så att, cybersäkerhet är inte bara en nationell fråga, det är ju en global fråga och där behöver man ju samarbeta, inte minst med tanke på om man vill få in då kompetens som vi saknar. Mm.
Och jag vet att det finns några projekt där Cybercampus för närvarande arbetar internationellt. Kan du berätta om dem, Mette?
Ja, till exempel på utbildningsdelen så har vi ett europeiskt finansierat projekt som heter Cicerone tillsammans med ett konsortium då som består av europeiska lärosäten. Och sen är vi även medlemmar i en nordisk-baltisk think tank som det kallas, som heter Cyberbridge Forum. Som också jobbar för att stärka samarbetena med till exempel ENISA på ett europeiskt plan.
Ja, och det här första e-Cicerone, vad var det? Förlåt, jag missade det.
Cicerone, som vi kallar det, Cicerone, som de säger i Italien. Det är ett EU-finansierat projekt som har en start- och sluttid då. Mm. Och den syftar ju till att utveckla och tillgängliggöra cybersäkerhetsutbildning på ett europeiskt plan.
Och vad kan Sverige göra där? Vad är vår roll i det här projektet?
Vår roll är att vi har 3 svenska lärosäten som är parter i projektet. Och, så det är KTH, det är Linköpings universitet och RISE som är ett forskningsinstitut. Och vi ger vår input i projektet i form av kunskap och även utbildningsmöjligheter som vi redan har. De här kommer vi också utveckla tillsammans med våra parter i projektet så att det kan komma till nya utbildningar som inte finns idag.
Och så får ju vi del dessutom av de andra projektparternas utbildningar, så att det blir ett sätt att fylla på utbildningskatalogen här hemma.
Ja.
Sen har ju alltså EU som samarbetsorganisation är ju känd sedan väldigt många år, liksom även NATO som vi ju är medlemmar i sedan ett antal år nu, eller i alla fall månader. Och där finns det ju liksom frågeställningar och finansiering för att titta på de här frågeställningarna i en internationell kontext och inom ramen för de här organisationerna.
För att bara slänga in såna här klassiska floskler, så tycker jag att det låter väldigt bra, för att den här problematiken, den är ju bland den mest globala problematiken vi har överhuvudtaget. Vi ska skydda oss mot hela världens angripare och stå pall mot det. Jag tackar så jättemycket för den här presentationen av Cybercampus. Ni som tittar på det här avsnittet eller lyssnar på det kan självfallet läsa mer om Cybercampus på Cybercampus webbplats som ligger länkad i show notes. Men innan mina två års gäster får gå härifrån, skulle inte ni kunna berätta hur ni tror att situationen kommer se ut om 20 år? Kommer vi ha cybersäkerhetskompetensen som behövs i alla organisationer? Kommer vi ha löst det problemet? Eller kommer det bara vara nya utmaningar som kräver ytterligare ny utbildning för alla?
Jag tror snarare på det andra scenariot där, att eftersom cybersäkerhet och digitaliseringsfrågor flyttar sig så snabbt. Mm. Nya hot tillkommer. Cyberbrottslingar hittar nya vägar in. Det gör att vi måste tänka i ett långsiktigt och perspektiv som är liksom cykliskt och ett livslångt lärande av cybersäkerhet. Mm.
Jag vänder på frågan och tänker så här. För 5 eller 10 år sedan, vem hade kunnat föreställa att det skulle se ut som idag? Det tror jag nästan ingen hade kunnat föreställa sig. Och precis som Mette säger, alltså utvecklingen går ju så fort framåt, och cybersäkerhet är väl kanske inte det som driver på utvecklingen, men vi måste hänga med i utvecklingen. Och det gör ju det att vi kommer fortfarande ha ett jobb om 10 år då, eller 20 år. Och det kommer vara minst lika spännande och utmanande att jobba med de här frågorna, oavsett om man jobbar med teknik eller med organisation och procedurer eller annan typ av cybersäkerhetsarbete.
Och då gäller det ju att de som föds nu är intresserade av de här frågorna när de går till högskolor, universitet eller ut i arbetslivet eller yrkeshögskolor om 18-20 år. Vad ska vi som samhälle göra för att de ska tycka att det här är intressant och något de vill dedikera sitt liv till?
Titta på den här podden. Till exempel.
Väldigt smickrande. Tack så mycket. Ja. Men utöver att givetvis lära våra barn redan från tidig ålder att lyssna på och bli säker på den. vad ska vi göra?
Men vi måste ju hitta verktyg och sätt att leverera fortbildning hela tiden. Jag menar, jag gick och läste datasäkerhet på en civilingenjörsutbildning på KTH för 25-30 år sedan. Då var det en ganska liten huvudinriktning. Idag har det utvecklats att det finns ganska omfattande mastersutbildningar på väldigt många lärosäten, och det måste vara på det sättet att fler är med och bidrar. Men alltså, exakt vilket innehåll det ska vara, det går inte att sia om, tror jag. Men däremot så vet vi att vi behöver göra det här tillsammans över liksom ämnesområden, och vi måste hitta sätt att göra det lustfyllt. Kanske lite liksom tävlings- och spelinriktat då i liksom utbildningssammanhang, så att det blir intressant. För att här handlar det om att kittla sinnena till att vilja lära sig mer. Så att om vi kan hitta ett sätt som gör att utbildningen gör att de som studerar är fortsatt nyfikna, då lyckas vi.
Och med de bevingade orden så tackar jag så jättemycket David Olgart och Mette Svensson för att ni kom hit till Bli säker-podden den här veckan.
Tack så mycket. Tack.
Och sen tackar jag givetvis också som vanligt våra kära lyssnare. Hoppas att ni tyckte att det här var intressant. Om ni tyckte det, tryck på gilla-knappen om ni tittar på YouTube-versionen. Och passa på att prenumerera på podden, för då får ni nämligen redan nästa vecka, helt automatiskt, ett nytt avsnitt av Bli säker-podden. Ni vet, podden som gör er lite säkrare för varje vecka som går. Tack för att ni har lyssnat.